Hejsan hej! Det är dags för ett nytt avsnitt av Total Liverpools podd. Sommaren, den närmar sig obönhörligen sitt slut och det är något som märks på stan tycker jag den här veckan. Återigen så är det trafik nu under rusningstiden. Och även om vi går mot mörkare tider så finns det faktiskt positiva saker med det. Det är bara dagar kvar till dess att väntan över och en ny säsong startar. En säsong där Liverpool återigen kan se fram emot spel i Europa. Liverpools motstånd i kvalificeringsmatchen till Champions League blev ett lag som många inte var så där jättenöjda med att möta, nämligen tyska Hoffenheim. Klubben som Roberto Firmino faktiskt köptes ifrån. Och vi ska prata lite om motståndet i Champions League-kvalet. Transferfönstret börjar också närma sig sitt slut. Fortfarande ingen Van Dijk. Hur rustade är klubben att möta säsongens utmaningar och vad ska vi ha för förväntningar på klubben nu när ligan drar igång om bara ett par dagar? På lördag faktiskt, borta mot Watford närmare bestämt. Och någonstans i programmet ska vi också klämma in talangprofilen och kolla upp var en före detta spelare och tidigare talang befinner sig idag. Med mig, Andreas Järpe, för att prata om framtiden, förväntningar och profiler och en massa Liverpool i allmänhet är i vanlig ordning från hemsidan Total Liverpool Per Kvist och Thomas Nygren med. Hur står det till med er?
Det är bara fint.
Samma här, det är bara bra.
Ja, och om vi då börjar titta lite på sommaren som har varit, försäsongen, silly season. Säsongen startar ju snart igång, men innan vi spekulerar och förutspår så kan vi faktiskt ägna oss åt försäsongen och sommaren som har varit. Vi kan inleda med, ja, transfersoppan, eller ja, det har väl inte varit så mycket i soppa för det har inte varit så mycket överhuvudtaget. Moreno, Sacco, Markovic skulle alla ut och det var ganska säkert, men ingenting har hänt och min fråga är till er båda, vad händer egentligen?
Jag kan väl börja med att ta upp Moreno som har fått någon typ av en revival här under försäsongen. Vi satt ju kloppar häromdagen och sa att han var 100% tillbaka och jag vet inte riktigt vilka slutsatser man ska dra ut, att han kommer med största sannolikhet inte att säljas i alla fall. Och det pratas ju om att han och Robertson, som en av två nya som har kommit in, ska ta vänsterbacksplatsen nu och Milner kanske ska vara mittfältare igen. Moreno såg ju ganska bra ut där mot Bayern München, men å andra sidan så var det ett motstånd som verkade mer semestersugna än spelsugna. Och han ställde sig ju inte heller på prov i defensiven, och det vet vi ju att det är det som har varit hans problem tidigare. Så jag vet inte hur övertygad jag känner mig av att ha honom kvar.
Nej, vi vet ju vad Moreno går för i tävlingssammanhang och det är ju, han har ju inte varit särskilt bra tidigare som Thomas säger, men det som händer framförallt är väl att Liverpool rör sig väldigt långsamt på transfermarknaden, och det brukar ju faktiskt kunna vara så att i början av ett transferfönster så sker det ganska många övergångar i och med att klubbarna har jobbat i x antal månader innan fönstret öppnar med rekryteringsarbetet. Och sen står det lite stilla i mitten, men sen smäller det till i slutet. Och är en jäkla massa övergångar, så ja, det kommer nog att hända grejer.
Påminner inte det transferfönstret lite om året då bland annat Mario Balotelli kom till klubben? Att det hände inte så mycket och det kändes som en viss desperation.
Ja, alltså den gången så sålde vi ju Luis Suarez, så då jobbade man ju verkligen i en uppförsbacke i och med den försäljningen. Och i skrivande stund har ju Liverpool i alla fall inte sålt någon nyckelspelare. Så det är ju verkligen en stor skillnad i, gentemot det transferfönstret.
Och då när vi ändå pratar om då nyckelspelare eller så som ändå var på tapeten att säljas. Det har ju ryktats nu i ett par veckor i alla fall om att Barcelona håller på och rycker i Philippe Coutinho och att Coutinho ska då vara intresserad av att gå. Och vad är era kommentarer om den soppan? Hur oroliga ska man som supporter vara för att Coutinho försvinner?
Alltså, Coutinho sitter med ett nyskrivet kontrakt och gick då i samband med det ut och pratade om att han var lycklig i Liverpool och såg sin framtid här och så vidare. Det vet man ju. Med historien bakom många övergångar senaste åren så betyder inte det speciellt mycket när de stora klubbarna kommer och bankar på dörren och lägger fram stora pengar. Men jag litar på att det stämmer som Klopp säger att Coutinho kommer att vara kvar. För om ägarna bestämmer sig för att sälja Coutinho så tror jag att man gör det över Klopps huvud. Och då skulle jag bli lite orolig.
Det är ju lite så här att de engelska tidningarna, de menar ju att Liverpool inte är ett dugg intresserade av att sälja. Medan spanska och brasilianska tidningar, de hävdar att den är övergång väldigt nära. Så att det är ju lite av journalistkårernas krig just nu kan man säga i Coutinho-rapporteringen. Och det ska ju onekligen bli intressant att se vart det landar. Det som vi vet är väl, som Thomas säger, att Coutinho har ett ganska nyskrivet kontrakt som inte innehåller en utköpsklausul, så att Liverpool kan ju inte under några omständigheter bli tvingade att sälja honom. Och sen vet vi också att Barcelona har ju sålt Neymar för en jäkla massa pengar, så de har ju förstås väldigt mycket pengar att spendera. Och man kan väl också säga att vi vet att de vill ha Coutinho i och med att de här spanska tidningarna är ju deras hantlangare så att säga.
Ja, jag tänker också just i samband med att kontraktet skrevs, det kan inte komma som någon överraskning för Coutinho att Barcelona är intresserade. Det har ju åtminstone ryktats om det ganska länge att det ska finnas intresse för Barcelona. Och om Coutinho nu hade känt att han skulle kunna vara sugen till sommaren, så borde han ha försökt förhandla in någon typ av klausul. Och har han inte gjort det, då får han i ärlighetens namn skylla sig själv.
Ja, och jag tänker väl på två saker här. Det ena, att Coutinho ironiskt nog är ju bra vän med Neymar, och han är ju faktiskt inte längre där. Och det andra är ju att Coutinho, till skillnad från många andra superstjärnor, så har ju han blivit bränd en gång när han fick sitta på bänken i Inter och lånas ut där och sådär. Så han har nog det, han är ju lite bränd mentalt sådär, att han vet ju att det kan ju också gå åt skogen.
Ja, så han går ju in mot en säsong med lite ny roll också. Klopp har ju lagt ner ganska så mycket kraft, kan jag tänka mig, på att få in honom lite längre ner i plan. Det har ju sett så ut på försäsongen att han ska komma ner och hämta boll lite mer och vara mer av en playmaker på mitten kanske än vara med i avslutsfasen längst fram. Så det skulle vara väldigt konstigt om man först spelar in honom i en ny position och sen bestämmer sig för att sälja honom när säsongen drar igång.
Ja, jag håller med. Det skulle ju vara väldigt olyckligt för Liverpools del om han såldes. Men ingenting tyder ju på att han i alla fall just nu håller på att pressa fram en flytt heller.
Så det är egentligen ingenting som man som supporter behöver vara speciellt orolig över?
En viss oro har man väl alltid när man har spelare som är så pass bra att de stora klubbarna är intresserade. Men jag har varit mer orolig för spelare tidigare.
Ja, jag känner väl likadant. Alltså visst, man ska väl alltid vara lite orolig när de största plånböckerna jagar en spelare. Men till skillnad från till exempel Sterling så känns ju inte Coutinho som en spelare som bara är ute efter liksom det bästa kontraktet han kan få just nu av någon klubb. Utan han verkar ju vilja stanna faktiskt.
Och om vi då lämnar Coutinho och litar på att han blir kvar i alla fall en säsong till och lämnar de spelarna som ska ha varit på väg ut. Hur många är det egentligen som är på väg in? Det har ju bara pratats om, det har kommit in varje tre spelare har det gjort. Van Dijk har varit transfersoppan som har följt sedan ett halvår tillbaka. Och det har även pratats en hel del om Keita. Vad är statusen där? Kan vi lämna de här bakom oss nu eller och börja blicka mot andra spelare, eller är det här någonting som vi ska leva med fram till fönstret stänger?
När det är så där långa transfersager så kan man aldrig lämna dem bakom sig, inte ens som 2-3 år som är Sala. De stoppar alltid upp igen, och det är väl för att de är verkligen eftertraktade av tränaren och scoutingteamet. Men om vi ska kolla på kortsiktigt så är ju det allra senaste som kom in alldeles nyss att Van Dijk har gått ut offentligt med att han har lämnat in en så kallad transfer request, en transferbegäran, och han är helt öppen med att han vill lämna Southampton för en stor klubb.
Ja, han hade lagt till något, skrivit något typ av uttalande eller han förklarade också varför han ville lämna Southampton för att komma till en Europa-spel om chans att vinna titlar och liknande. Och det kan ju knappast ha kommit som en överraskning för Southampton att han vill lämna, för han har väl inte varit med på speciellt mycket av deras försäsongsförberedelser. Så det vore ju konstigt, tänker jag, att om det inte händer någonting med Van Dijk. Sen om han hamnar hos oss eller hos någon av de andra toppkonkurrenterna är väl en annan fråga. Men har man en spelare som vill lämna och som man dessutom kan få in sjukt mycket pengar för, så vore ju Southampton nästan korkade om de var, om de behöll honom över, ja, fram till december.
Jo, jag håller väl med här. Och sen har vi ju den här Keita-historien som egentligen är lite annorlunda. Där har vi ju på något sätt också en slags, det är väl lite som i fallet Coutinho, att Liverpool behöver ju inte sälja Coutinho och Leipzig behöver ju inte sälja Keita för att få in pengar. Och det är ju förstås tråkigt för köparna, i det här fallet Liverpool med Keita. Men det vi vet där är att han har ju en utköpsklausul på 48 miljoner pund som kan aktiveras nästa sommar. Så det är ju ytterst troligt att vi kan släppa honom nu, men att vi kommer få höra mer om honom nästa sommar.
Då har vi ju pratat om de här två som har ryktats in hela sommaren. Men finns det några andra spelare som är intressanta som ligger på Liverpools radar? Eller är det de här två eller ingenting som gäller?
Klopp antydde ju efter matchen mot Bilbao senast att det kanske inte skulle komma några fler värvningar. Jag tror väl att det är antingen så får vi loss Van Dijk eller så är det den truppen som vi sitter med nu som det kommer att landa i. Sen vet jag inte om det kan ha spelat in i Van Dijks transfer request att den kommer bara dagarna efter Klopp har uttalat sig om att han är nöjd med sitt försvar och att det inte kommer värvas mer, att Van Dijk kanske ser sin chans rinna ut i sanden lite grann, så det är därför han agerar. Det är så svårt att veta vad man ska tro av allt som sägs så här under silly season, men det är ju inga andra namn som liksom har florerat på något speciellt frekvent. Så min känsla är väl att vi kommer att jobba hårt för att få in Van Dijk nu innan fönstret stänger, och blir inte det så har vi en trupp som vi får vara nöjd med.
Det blir ju alltid så mycket snack, en slags hets från fansen att det ska in ny förvärv precis hela tiden är det ju snack om det. Så därför brukar ju managers gå ut med att de är nöjda med truppen och så vidare, som Klopp nyligen gjorde. Så det var ju ganska väntat att han skulle göra det, så att säga. Men jag tror inte det betyder att Liverpool inte just nu sitter och försöker att införskaffa flera nyförvärv. Och Van Dijk ligger ju närmast i hands förstås. Men jag tror ju att i och med att man har släppt både Lucas Leiva och Stewart, som trots allt utgjorde någon slags backup på innermittfältet, så tror jag att man kommer ta in en innermittfältare trots att det inte blir Keita.
Om vi då lämnar transfers då, de spekulationerna, och tittar på försäsongen som har varit, hur skulle ni vilja sammanfatta den?
Ja, resultatmässigt har det väl sett bra ut. Vi har ju fått fira en titel där i Asia Cup. Jag vet inte hur många lag som har lyft den bucklan tidigare, men det var en stor eftermiddag. Sen så var vi nära att vinna dubbeln där i Audi Cup, men där var Hendersons straffläggning lite för svag. Så resultatmässigt har det väl sett bra ut, spelmässigt så är det svårt att veta riktigt vilka slutsatser man kan dra, för det är ju trots allt försäsong, nedtränade spelare, i vissa fall väldigt nedtränade motståndare. Så, men överlag så har det väl varit ganska roligt att titta på i alla fall.
Ja, det har ju sett väldigt bra ut faktiskt på försäsongen. Och det brukar ju inte alltid vara ett gott tecken i försäsongen, om man ska vara helt ärlig. Ibland är det ju tvärtom, att när man är skit på försäsongen så är man som bäst sen när tävlingssäsongen börjar. Men absolut, det är en positiv känsla. Det är många spelare som spelar som Klopp vill, känns det som. Och ja, en bra sammanhållning, det tycker man i och för sig alltid att det ser ut att vara, men det ser ut att vara.
Är det några spelare som ni tycker har utmärkt sig i positiv bemärkelse? Någon form av potentiellt genombrott, kan vi säga?
En som överraskar mig väldigt är ändå talangen som vi pratade om senast, Solanke, för jag trodde ju inte att vi skulle... Ja, mina förväntningar på honom har ju varit ganska så låga. Men han tycker sett väldigt spännande ut på försäsongen, och jag tror nog att Origi kan få sig en match där om någon typ av backup striker roll där när Firmino eller Sturridge inte är i slag. För han verkar veta vart målet står någonstans, och också ganska liksom stark i kroppen och lite småful, så det kanske är en bättre värvning än jag trodde ändå det där.
Det var ju meningen, vad jag förstod, att han initialt skulle spela med U21-laget. Men hans insatser under försäsongen gör ju onekligen att han känns som en A-lagsspelare, och som du säger kanske rent av före Origi. Och en annan spelare som har visat framfötterna under försäsongen är ju Ryan Kent. Den fina, snabba, tekniska yttermittfältaren som vi har ju haft koll på honom under ett antal år. Och han har ju utvecklats på lån i Championship och sådär. Så han är ju också en spelare som Klopp har berömt mycket.
Ja, det är en sån där spelare som jag alltid har suckat åt tidigare när han har spelat. För han har haft en tendens att bara stå och göra mycket överstigsfinter och kanske inte komma någon vart. Men han har varit, ja, den här försäsongen har han sett effektivt och tagit sig runt och verkligen fått ut någonting av sin teknik. Så det ska bli väldigt intressant att se vad Klopp har för tankar kring honom. Sen så måste man också lägga till att Salah har sett jäkligt spännande ut. Det kommer att bli en tillgång. Om han får vara skadefri den här säsongen tillsammans med Mané så kommer vi ha ett vasst anfall.
Ja, det syns ju att Salah är en toppspelare. Och vi har ju för sig redan nämnt honom, men Moreno har ju återuppstått från de döda på den här säsongen. Han känns ju helt plötsligt som en spelare som man skulle kunna spela i en match. Men jag vet inte om jag blir bländad nu över meningslösa försäsongsmatcher eller om det kommer att bli så. Det återstår väl att se.
Har ni några frågetecken på några spelare eller någonting efter den här försäsongen?
För min del så är det fortfarande försvaret som känns tveksamt. Joe Gomez har väl inte... Han har gjort det okej som ytterback, men han spelade som mittback senast mot Bilbao så såg han lite tafflig ut och klavan. Inte satt på några så jättestora prov heller, men det känns inte helt tryggt att det är de två som är våra första backups. Och jag vet inte hur trygg jag är i att det är Lovren och Matip som är första var heller. Så jag vet inte, försvaret har sett bitvis lite darrigt ut, speciellt vid omställningar. Och det var ju lite grann det problemet förra året också, att när vi tappar bollen och det vänder så kan vi vara ganska trög tillbaka. Och så har vi sett ut nu också, även om det inte blivit så många mål i baken.
Just Joe Gomez kommer vi in mer på senare. Men jag tycker väl att Origi, alltså, han har ju inte varit direkt dålig. Men han har ju blivit ganska kraftigt överglänsen då av Solanke.
Ja, det var en riktigt knackig filmning han försökte med där när han fick straffen mot Atletico Madrid till exempel. Det svanhoppet kom lite sent.
Ja, men han har ju, liksom, han blir ju överglänst av en spelare som knappt har spelat på A-lagsnivå, bara spelar lite i Holland på lån.
Och om då Solanke har varit ett genombrott, hur och Salah har vi också pratat om. Så att vi får säga att värvningen än så länge har varit bra, men vi har ju glömt och nämna då en av värvningarna, nämligen vänsterbacken, den nya vänsterbacken Robertson. Hur har han skött sig då? Nu, vi har ju pratat om att Moreno nu har klivit upp lite och ja, påverkar det Robertson?
Det mest negativa för Robertson är ju förstås att Moreno helt plötsligt utgör konkurrens, så vi hade ju förväntat oss att han skulle säljas när som helst. Och det måste ju vara en lite obehaglig överraskning för Robertson, men samtidigt så har ju han varit en underdog under hela sin karriär, så han har väl inga problem med det rent mentalt. På planen har ju inte han spelat riktigt lika mycket som till exempel Moreno under försäsongen i och med att han värvades mitt under den. Men man har ju absolut sett att han har offensiva kvaliteter och en fin vänsterfot som vi ju visste när han värvades.
Så det känns ändå som att de tre förvärven som Liverpool har gjort har tillför dem någonting. Är ni nöjda med dem än så länge?
Jag är mer nöjd med det som jag har sett av både Salah och Solanke, och jag tror nog att Robertson kommer visa sig vara värd de pengarna vi betalade också. Så det som är gjorts på transfermarknaden hittills får man väl vara nöjd med, tycker jag.
Jo, precis. För mig är det väl, det är ju Salah som är grejen helt enkelt av de här tre. Det är han som kommer in och tillför direkt. Och det är ju väldigt troligt att han kommer bli en av våra nyckelspelare, medan de andra två är ju lite mer sådär chansningar. De är väl våra bönder på ett schackbräde, kan man säga. De är ganska obytbara, men de behövs ju.
Och då kan vi avsluta med försäsongen och ja, ställa frågan helt enkelt. Är ni nöjda med den? Känner ni nöjda med att försäsongen är slut? Eller vill ni att den ska fortgå lite längre för att få fler svar?
Jag tycker att det räcker nu. Nu kör vi igång.
Lägg ner skiten och börja spela riktigt.
Och då, med de orden så lämnar vi försäsongen. Och så går vi vidare till talangprofilen. Och det är en spelare som vi har varit inne lite på. En stor talang. Haft skadeproblem de senaste åren. Och talangprofilen är idag. Vem då?
Ja, dagens talangprofil är alltså Joe Gomez, den 20-åriga försvararen. som Liverpool köpte från Charlton för ett par år sedan. Övergångssumman då låg på 3,5 miljoner pund. Och hans bakgrund är att han är ju född och uppvuxen i London och har representerat Charlton. Har en pappa från Gambia, en engelsk mamma som har spansk bakgrund och därav efternamnet Gomez. Och han har ju dessvärre haft väldigt stora problem med skador under de två åren som han har tillhört Liverpool. Men han är ju i grund och botten en väldigt talangfull försvarare som kan spela både högerback men kanske framförallt mittback, där vi i alla fall tänker oss att han har en framtid. Och han har ju många kvaliteter och ska bli väldigt intressant att följa den här säsongen.
Vilka kvaliteter han har?
Ja, han jämfördes ju med Rio Ferdinand när han tillhörde Charlton, men det kan inte vara att överdriva i det grövsta. Han är ju i alla fall ett fysiskt praxexemplar kan man säga. Han är ju väldigt stark, även om Klopp faktiskt har betonat att han nog har lite för stora muskler på lite fel ställen sådär. Att han har lite en strandkropp, och då tänker väl alla på Michael Richards till exempel. Så möjligtvis så kommer han behöva trimma kroppen lite, men han är ju ganska stor, han är stark, han är relativt snabb, han är lugn med bollen och sådär. Så han är ju en back utan svagheter kan man säga.
Vad skiljer honom mot de här andra högerbackarna slash mittbackarna som har varit i klubben genom åren? Jag tänker på Andre Wisdom som var en jättetalang som var mittback men blev högerback. Martin Kelly kanske inte var den här jättetalangen, men han var ändå en mittback. Vad är det som skiljer Joe Gomez mot någon som Andre Wisdom exempelvis?
Det är svårt att säga. Nu såg inte Andre Wisdom speciellt mycket när han spelade i de yngre åren som mittback, men det man kan säga om både Wisdom och Kelly är att klubben gjorde det vanliga misstaget då, att man försökte spela in mittbackar som ytterbackar, och på så sätt så blev de begränsade ytterbackar istället för bra mittbackar. Så jag vet inte hur mycket som skiljer sig i deras som kunskaper som spelare, mer än att jag tror att Gomez har en tränare som ser honom som mittback och vågar använda honom som mittback. Och jag hoppas inte att han blir ytterligare en av de här defensiva högerbackarna som inte riktigt tar steget hela vägen.
Det känns ju som att Andre Wisdom är i något slags skräckexempel, för han var ju en jättelovande mittback som Liverpool förstörde mer eller mindre genom att alltid spela på högerbacken. Men det som trots allt skiljer Gomez från de andra är ju att han är ju lite snabbare och lite lugnare med bollen, känns det som, än till exempel Kelly. Sen måste man väl säga till Kellys försvar att han var ju mer eller mindre alltid skadad när han tillhörde Liverpool, så att han hade ju heller inga lätta förutsättningar att utvecklas. Men Gomez, på något sätt så han har ju inte fått liksom fem matcher i rad i Premier League till exempel, så vi har ju egentligen inte sett vad han går för.
Det är väl främst när han var inne och spelade vänsterback där i första säsongen han var, så som man har sett honom i A-lagssammanhang på allvar. Då såg han ju okej ut för att spelas ur position, men det ska bli intressant att se vart han står när han får spela på sin riktiga position mot bra motstånd. Det är väl främst i kuppen vi kommer få se honom där i år, skulle jag gissa, om inte det uppstår några väldiga skadeproblem. Men det ska bli intressant att se hur han klarar det, för mot Bilbao i helgen, det var för sig det var träningsmatch, men då såg han lite varpig ut i spelet med bollen, kan jag tycka, att han drog ut på tiden lite grann och tappade bollen farligt vid några situationer. Så vi får ju se lite grann hur det artar sig, men han har ju fått spela väldigt mycket på försäsongen, både till höger och i mitten, och det tar jag som ett tecken på att Klopp i alla fall tror på honom inför framtiden.
Ja, vi vet ju också att det har funnits stort intresse för att låna honom, men att Liverpool håller hårt i honom den här säsongen. Och det kan ju också antyda att han kommer få speltid under säsongen. Och sen är det ju som du säger lite med försäsongen, att han har ju sett lite slarvig ut med bollen. Och det är ju förstås frustrerande i och med att han i grund och botten är duktig med bollen.
Vad har ni för förväntningar på honom under den här säsongen?
Jag hoppas få se honom en del, kanske 10-15 matcher så där, främst i cupspelet, och att han när han spelar visar upp en trygghet i försvarsspelet, så att man märker att det är något, så att det finns en bra fotbollshjärna i honom, för det känns som att det är viktigt om man ska vara mittback i Liverpool, att vi får in en tänkande mittback.
Ja, jag håller med. Förväntningar Det är väl två parallella spår egentligen. Det ena är väl U21-landslaget där han förhoppningsvis kommer ta en ordinarie tröja. Det andra är väl i Liverpool där han förhoppningsvis kommer spela en och annan match från start och förhoppningsvis göra det bra. Det här att han spelade vänsterback under Brendan Rodgers, det kändes ju egentligen bara märkligt, tyckte jag. Han gjorde det okej, men han fick väl egentligen bara chansen där för att vi upplevde en sån här traditionsenlig vänsterbackkris. Och det man kan säga är väl att man har väl ungefär noll förväntningar då när en 18-årig mittback slash högerback glider in på vänsterbackspositionen och får spela. Men visst, han gjorde det ju helt okej i alla fall utifrån förutsättningarna.
Och om vi då tar ett steg vidare då, vad ser ni att han har för roll om, ja men du säger 6-7 år. Vad är taket för honom? Är det en bänkspelare vi pratar om? En stabil truppspelare? Startspelare? Stjärnspelare? Vad är det för magnitud på talangen, Joe Gomez?
Han är ju som sagt ganska otestad i Premier League, så det är ganska svårt att bedöma. Men jag skulle väl säga så här, att jag skulle bli väldigt nöjd om man kan ta Ragnar Klavans plats i truppen inom 1 eller 2 år. Och vara en helt okej backup om man nu tycker att Klavan är det just nu. Det är lite skilda meningar om det, men jag hoppas att han kan bli det i alla fall.
Ja, jag håller med. Det är bra att ha en mångsidig backup-spelare. Kan han gå in och göra det okej på högerbacken och kanske ännu bättre på mittbacken om några år, så är det jättetrevligt. Skulle det visa sig att han har kvalitet och blir kanske en engelsk landslagsspelare med tiden, så kanske vi kan ha en brittisk mittback om 5-6 år, men där ställer jag mig kanske lite mer tveksam. Det är väldigt svårt att slå sig in som ung mittback i de bättre lagen i ligan. De brukar ju oftare när en mittback är på väg ut, så köper man in en ny istället för att låta de här yngre bakom kliva in. Det är som spela in målvakter och mittbackar brukar ju vara sånt som lag är ganska fega med, och det brukar också göra att det blir svårt för de här lovande mittbackarna att gå hela vägen.
Om vi ska komma in lite på försäsongen igen, så har ju både Gomez och Trent Alexander-Arnold spelat högerback väldigt mycket. Och det är ju extra intressant i och med att Klein är ju skadad och missar premiären. Och vi får väl trots allt säga att Trent Alexander-Arnold känns som den överlägsna högerbacken i konkurrensen mot Gomez.
Ja, jag tycker att han ser oerhört spännande ut. Tack till... Återigen, det är bara försäsong, men han har sett riktigt bra ut när han har spelat både offensivt och även defensivt. Det känns som att han har vuxit på sig lite grann också. Han har ju sett ganska, ja, han är fortfarande inget muskelberg, men det känns som att han har vuxit in i rollen lite grann och vågat ta för sig lite mer. Så jag skulle inte bli förvånad om Klein får sig en match om högerbacksplatsen en bit in på säsongen när Klein är tillbaka.
Mer om Trent Alexander-Arnold kanske blir lite senare i programmet, då vi ska prata mer om truppen som Liverpool förfogar över inför den kommande säsongen. Men innan vi når dit så tänkte jag att vi pratar lite Europa och Champions League. För inte så jättelänge sedan så lottades det vilka som blir Liverpools motstånd i kvalificeringen mot Champions League-gruppspelet. Och det blev den tyska klubben Hoffenheim, klubben som cashade in lite pengar när Liverpool köpte Roberto Firmino. Det har inte mötts så där med jubel och klangspel när det blev fastslogs att det var Hoffenheim som står för motståndet den 23 augusti. Men hur bra är Hoffenheim? Vad är det för klubb? Hur nöjda ska Liverpool vara med den här lottningen?
Jag tycker väl egentligen inte att man ska vara särskilt nöjda alls. Man får möta Bundesligas fyra, som har ungefär samma målskillnad som Bundesliga 2:an Leipzig, som förstås är ett kompetent lag. Sen är det ju ett bylag och allt det här, men jag tror inte att man ska låta sig luras av det, för det här är ju ett lag som kom fyra i Bundesliga. Men lyckligtvis så är de ju inte... De är ju trots allt ingen stor klubb, och det märks ju på transfermarknaden där de har väldigt svårt att behålla sina toppspelare. Vilket ju var till Liverpools glädje för ett par år sedan, som vi sa med Firmino. Men i sommar har de ju också tappat ett par tunga pjäser, och ersättarna håller ju inte alls samma klass.
jag är uppvuxen med att liksom i fotboll går ut på att Tyskland i slutändan ska vinna. Så tyska motståndare vill man ju aldrig ha i några sammanhang. Sen så vet jag inte, alltså, rent krasst så är det så att alla lagen som vi ställs mot i kvaret är lag som vi ska slå. Om man tittar på pappret och om man tittar på att vi faktiskt siktar mot att vara en del av Europatoppen. Ja, men det är klart att jag hade ju klart hellre mött Young Boys till exempel än Hoffenheim. Det här blir ju en tuff match och det känns ju också som att vi går in med klart mycket mer press i den här matchen än vad de gör. Det är väl mer så att Hoffenheim har allt att vinna. De kommer in som underdog och vi behöver ju Champions League för att göra oss ett stort namn och kunna bli de här Europagiganterna som Liverpool vill vara. Så det blir två nervösa kvällar här i slutet på augusti.
Rent krasst är det ju så, vad 17. Ska man ha någonting att göra i Champions League så ska man ju trots allt kunna nita ett lag som Hoffenheim.
Ja, vi är ju trots allt i den kategorin att det är vi som plockade de här spelarna som Hoffenheim ta fram. Vi har ju plockat Rusnen och deras kaka redan. Då ska vi inte behöva vara laget som ger dem en väg in i Champions League.
Har ni någon pejl på vad det finns för spelare i Hoffenheim? När de möts nu den 23 augusti, finns det någon spelare i Hoffenheim man som supporter ska hålla ett litet vakande öga på?
Ja, det finns ju ett antal. Den kroatiska anfallaren Kramaric är ju en väldigt målfarlig spelare som var väldigt hypade Kroatien innan han flyttade till Leicester och floppade totalt. Men han har ju levererat i Bundesliga och för Hoffenheim. Så han är ju intressant. Sandro Wagner är ju också en intressant anfallare. Den här väldigt svårt uttal tidigare Arsenal-produkten som det stod sig se i OS, Gnabry. Han är ju en yttermittfältare eller offensiv anfallare som brukar vara målfarlig och som var väldigt vass i Werder Bremen förra säsongen, och för de insatserna belönades han faktiskt med ett kontrakt från Bayern München då, och de lånade ut honom direkt till Hoffenheim, kanske som tack för att Hoffenheim sålde två spelare dit, Niklas Süle och Sebastian Rudi. Men han är, det är ju, ja, det finns flera vassa spelare.
Det är väl ett ganska intressant tränarnamn också i Hoffenheim. Han är Nagelsmann, väldigt ung tränare, men förstått det. Om jag läst rätt så var han bara runt 30.
Ja, precis. Han är ju den här just nu väldigt hypade unga tyska tränaren. En av Europas mest hypade. Och det finns ju, det är ju rent allmänt en ganska rolig historia det här med Hoffenheim. Det är en av SAPs grundare, en miljardär, Dietmar Hopp, som har investerat en jäkla massa där så att byn kan ha ett så här starkt lag. Och det är ju någonstans lite roligt att alla klubbarna inte kommer från storstäder.
Då kan vi ju lämna Champions League, men ändå inte. Vi går vidare till nästa profil. En profil som när han spelade Liverpool så vann faktiskt Liverpool den här återvärda Champions League-bucklan som man nu återigen har i alla fall möjlighet att vinna. Veckans profil idag är vem då?
Ja, spelaren vi ska titta på idag är en riktig gammal, kan säga, kultspelare, nämligen kroaten Igor Biškan. Han kom till Liverpool 2000 från Dinamo Zagreb. Han var då 21 år och det var ytterligare en sån här uppskriven talang som det pratades om att både Juventus och Barcelona var sugna på, men han valde att komma till Liverpool. Var främst defensiv mittfältare men kunde även spela mittback. Han gjorde sin debut redan första säsongen när han hoppade in istället för Christian Siege, den mindre lyckade, eller ytterligare en sån här vänsterback som inte blev vad man hoppades, i en förlustmatch mot Ipswich på bortaplan med 1-0. Han gjorde en skapligt bra första säsong där han fick starta 15 gånger. Sen så var det väl blandad kompott kan man säga för Biškan i Liverpool. Han fick spela ibland som mittback, ibland som mittfältare, vissa säsonger lite, andra säsonger mer. Men han fick ju vara med om vinsten i Istanbul 2005, där han gjorde några bra insatser i slutspelsmatcherna på vägen fram till finalen. Han fick ju inte spela någonting i finalen, men både åttondelsfinal och kvartsfinal så bidrog han. Om inte jag minns helt fel så spelade han även i semifinalen hemma mot Chelsea när vi vann med 1-0. Så även om man kanske inte blev den här spelaren som man hoppades på i Liverpool, så är han en sån här spelare som åtminstone för mig väcker många varma minnen. Ja, han var ju inte någon glamorös spelare direkt, men han gjorde sitt jobb så gott han kunde. När han lämnade Liverpool så gick han till Panathinaikos. och var där ett par år när han avslutade karriären i Dinamo Zagreb 2012. Sen var det tyst om Biškan i några år, fram tills han 2016 dök upp som assistent i en klubb som hette Rudes i den kroatiska andra ligan, där han ganska snabbt blev första tränare och under sin första säsong faktiskt som första tränare i klubben tog laget till högsta ligan. Så han vann alltså andra ligan där under sitt första år som tränare. Och det gjorde att han fick uppdrag att bli ny tränare i Olimpija Ljubljana i Slovenien. Ett slovenskt storlag. Och där blev han lagets sjätte tränare sedan januari 2016. Så det verkar vara ett tufft jobb som han har tagit på sig. Om man tittar på den här klubben Olimpija Ljubljana som Biškan ska försöka lotsa till framgång nu, så är väl den mest kända spelare som de har fått fram de senaste åren Atletico Madrids målvakt Jan Oblak. Av spelarna i laget nu så är väl Kingsley Boateng som kanske är den största profilen, som har en tid i Milans ungdomsorganisation bakom sig. Men Biškan har alltså, precis som förra avsnittets profil Harry Kewell, kommit in på tränarbanan och faktiskt redan haft framgångar. Så han talar väldigt varmt om Liverpool, så man vet ju aldrig, kanske dyker han upp på någon tränarbänk i närheten av Anfield framöver.
Nu kanske vi inte ska prata så mycket om Biskans framtida yrke som Liverpool manager. Men han kanske förtjänar det om man blir kvar i Ljubljana i alla fall ett år eller någonting. Då antar jag att han har någonting speciellt. Men Per, vad har du för relation till Igor Biškan?
Ja, han är ju en av de här kultspelarna som kom under Holiers tid. Jimmy Traoré var ju en annan. Och det som de ofta hade gemensamt var ju att de var unga, väldigt lovande. Och att de kom till ett Liverpool som hade en manager, det vill säga Holier, som omgavs av ett rykte av att vara väldigt duktig på att utveckla spelare. Men tyvärr, så det som de allra flesta av de här fick gemensamt var ju att de inte utvecklade till Liverpool under Holier. Och om man skulle göra någon slags topplista över de sämsta spelarna som har vunnit Champions League, så tror jag ganska många skulle återfinnas i Liverpool faktiskt. Men det är ju roligt att han har påbörjat sin tränarkarriär hemma i Slovenien, även om han kanske har en liten bit kvar till Liverpool sådär. Vi har ju trots allt Pellegrino i Southampton, om de skulle rämna, och vi brukar ju plocka ifrån Southampton, så han håller ju redan på att spola sig i rollen.
Ja, han var ju en av de där Biškan som man liksom ville att det skulle gå bra för. Han kom med gott rykte, ung och lovande, så åtminstone personligen så kände det, så fort han liksom slog en bra genomskärare eller så fort han lyckades göra mål, så kändes det som att nu jäklar, nu har vi någonting stort på gång. Och sen så kom det fem matcher då man knappt märkte att han var på plan. Så ja, han sa själv i en intervju som jag såg på LFC TV där att tiden i Liverpool kanske inte blev vad han hade hoppats. Och det tror jag väl ändå, att trots att han har blivit en kultspelare, så tror jag att det är ganska många Liverpool-supporter som skulle skriva under på det.
Sen är han ju också den som porträtteras i den så kallade bilden. När Biškan skulle göra en tackling och fastna med shortsna i gräset och fotograferna var schyssta nog att ta en bild, så blev en barnförbjuden bild där under shortsen, en offentlig bild på matchen. Så det är väl också en liten grej man kommer ihåg av han bokstavligen sådär.
Med den minnesbilden av Igor Biškan så kan vi lämna, för nu vet vi var han är någonstans, Igor Biškan. Och vi tittar framåt, inte bakåt, vi tittar framåt, för mindre om bara ett par dagar så börjar säsongen på allvar. En ny säsong tar sin form den 12 augusti borta mot Watford, och truppen kan man väl säga, den börjar sätta sig. Det är en månad kvar visserligen av transferfönstret, men den stora del av truppen är ju fastställd. Och hur tycker ni att truppen ser ut som den ser ut nu inför säsongen 2017-2018?
Ja, om vi ska börja bakifrån då, så är ju målvaktsuppsättningen något uppgraderad sådär, i och med att Ward har kommit in, men i stora drag ändå oförändrad. Det man kan säga om målvakten är väl att ja, det är väldigt oklart vad man kommer att få ut av de här, för man, även om Mignolet har stabiliserat sitt spel, så är de känns lite oförutsägbara sådär.
Ja, det känns lite grann som att vi har bra bredd på målvaktspositionen nu. Vi har ju som tre målvakter som man skulle kunna slänga in i en match utan att det skulle vara någon, någon katastrof sådär, men det är väl spetsen på målvaktspositionen som känns oklar, precis som Pelle säger, att man vet liksom inte riktigt. Kan man lita på Mignolet över en hel säsong? Det har vi ju inte kunnat göra tidigare. Han avslutade förra året jättebra och såg ut som, någon, ja, som en ny målvakt nästan. Men samtidigt så vet man ju att ja, man har ju sett honom göra misstag genom åren. Så just nu känner jag mig väl skapligt trygg. Men jag vet ju hur jag kommer känna om Mignolet slår en snedspark i början på säsongen så att det blir något friläge. Eller om man tappar ett långskott eller går ut och hänger tvätt på ett inlägg. Då kommer ju minnesbilderna tillbaka. Så det känns ovisst på målvaktspositionen, även om det känns bättre än för ett halvår sedan eller ett år sedan.
Och sen om vi ska gå in på backlinjen, där väntar vi ju fortfarande på värvningen. Den stora värvningen för i sommar som vi hoppas på, Van Dijk. Och man kan väl säga så här att Robertson känns ju som en helt okej värvning, men han är ju ingen spelare som lyfter laget på något sätt. Möjligtvis, som vi har varit inne på, har Moreno återuppstått som de döda. Men i stora drag så är det ju ganska oförändrat. Jag tror inte att till exempel Lovren eller Klavan kommer att vara mycket bättre den här säsongen än föregående säsong.
Nej, jag känner lika. Mittbackspositionen och försvaret som helhet känns ju, det känns ju oroväckande tunt. Jag känner mig trygg till höger där med både Klein och Trent Alexander-Arnold och även Gomez som kan gå in och vara backup. Men i mitten, skulle vi få en skada på Matip så kommer jag sitta med hjärtat i halsgropen under 90 minuter varje match. För jag tycker Lovren funkar bra när han är tillsammans med Matip. Han har en tänkande mittback bredvid sig som det känns som i alla fall kan styra honom lite mer. Men Klavan, Lovren tillsammans, då vet man ju aldrig riktigt vad som kan hända. Och till vänster så Robertson är ju relativt oprövad ändå. Och det får ju se hur han klarar av att spela i Liverpool, hur han klarar pressen att spela i ett lag som ska vinna varje match och hur han klarar av det här med, ja, hur han klarar defensiven främst, för han är ju precis som Moreno kanske främst en offensiv vänsterback. Jag känner mig inte trygg i att Moreno ska ha genomgått någon typ av förändring under sommaren som gör att han kan försvara, utan det vill jag se i väldigt många tävlingsmatcher innan jag tror på det. Så i backlinjen är jag lite bekymrad. Skulle vi få in Van Dijk eller en annan riktigt trygg mittback skulle det kännas mycket bättre att gå in i ligasäsongen.
Det som vi vet också utifrån vad vi kan avläsa och utläsa från försäsongen är ju att Sacco inte kommer att ge chansen att spela sig tillbaka i laget. Och det är ju också en intressant observation, för han hade ju kunnat vara en intressant spelare att ta tillbaka så att säga, för jag tror alla är överens om att han är ju mycket bättre än Gomez i dagsläget och även Klavan. Sen ska man väl säga det att om Van Dijk kommer, då blir de ju väldigt många helt plötsligt där på mittbackspositionen. Lite som målvakterna, att det finns kvantitet men inte kvalitet. Men då om Van Dijk kommer in, då frågan är ju hur Klavan ställer sig till det, till exempel om han i det här skedet av sin karriär accepterar att vara fjärde val. Eller om Gomez kanske kan lånas ut då i och med att Van Dijk kommer in. Det skulle också kunna vara något.
Ja, nej, jag tror inte att vi kan sätta oss i den sitsen att vi har Gomez som femte var på mittbackspositionen. För då blir det ju oerhört svårt för honom att få speltid ens i cupmatcherna. Så kommer Van Dijk, så då kanske vi bör fundera över Klavans situation.
Och sen har vi ju högersidan då, där vi har varit inne lite på att vi tycker att Trent Alexander-Arnold möjligtvis kan utmåla Klein den här säsongen, och det är ju verkligen känslan man får. Så högerbackspositionen, det är nog den position, om man separerar positionerna i backlinjen så där, som känns absolut bäst.
Ja, och det känns ju schysst att man kan känna sig trygg med en ytterbacksposition. Det är inte, har man inte varit bortskämd med genom åren ändå.
Nej, så är det ju. Och Trent Alexander-Arnold är ju trots allt bara 18 år, men ändå känns det liksom som att han kan gå in och spela.
Hur mycket önsketänkande är det då? Hur bra är Alexander-Arnold egentligen? Om han har varit 22, har han varit lika bra då?
Det återstår väl att se lite grann, men jag tycker att han har visat både när han spelade under förra säsongen som ytterback och ännu mer nu under försäsongen att han har spel i sig för att vara på den här nivån. Och i den åldern han är så har han förhoppningsvis också i sig och utvecklas. Och jag, som sagt, som jag sa tidigare, jag tror inte att vi ska bli förvånade om han utmanar Klein på allvar redan den här säsongen, trots att han bara är 18 år.
Han har ju stora offensiva kvaliteter och Liverpool är ju allt som oftast ett spelförande lag, så jag tror absolut att han kan visa fram fötterna i den här spelen.
På mittfältspositionen finns det ju en hel del centrala mittfältare. Nu har ju Adam Lallana gått sönder och blir borta ett tag. Men i övrigt, hur tycker ni att Liverpool har beställt på mittfältet?
Jag tycker att mittfältssituationen ser ändå ganska trygg ut. Vi har ju spelat med tre mittfältare nu på försäsongen och där har vi ju Henderson som är tillbaka från skada och visar bra form. Vi har Emre Can, vi har Wijnaldum. Nu är Lallana skadad, men vi har ju han som kan spela i de positionerna. Vi har Coutinho som flyttats ner och spelar. Och vi har Grujic som jag tycker har sett spännande ut på försäsongen. Som säkert kommer få en del speltid. Och nu pratade ju Klopp om att vi har fått ett nyförvärv på mitten i James Milner. Eftersom Moreno har spottat upp sig på vänsterbacksplatsen. Så i dagsläget har vi ändå 7 spelare som kan spela på 3 positioner. Sen så är det klart, det är lite grann samma sak. Främst så saknar jag kanske ett bra alternativ i den mer defensiva rollen. Det är ju Henderson som känns som kan spela det på ett bra sätt. Emre Can har gjort det skapligt, men det är inte så att jag känner mig trygg med honom som första alternativ. Så ett bra alternativ till Henderson, om han går sönder, skulle jag vilja kanske haft in för att känna mig helt trygg.
Vi vet ju att det är Keita som Klopp vill ha, men ja, förmodligen blir det ju någon annan. Men det finns ju många duktiga spelare där, men det är ju väldigt mycket defensiv kompetens som har försvunnit i Lucas Leiva och Stewart. Men vi vet ju att Klopp betraktar ju Henderson, Emre Can, kanske till och med Wijnaldum som ett fältare som ska spela ganska långt bak i banan. Så det, ja, jag tror att man kommer försöka ta in en så kallad box-to-box mittfältare. Och sen ska man väl säga det att Emre Can, det är ju fortfarande en lite oviss situation så där. Han har ju fortfarande inte förlängt kontraktet med klubben.
Nej, för det, jag tycker man har sett på försäsongen i vissa matcher att balansen på mittfältet har varit lite svår att få till. För med Coutinho bland de här tre, då behöver man nästan ha två som kan ta åtminstone kanske en defensiv och någon mer, någon till löpstark. Jag vet inte om jag skulle våga se Coutinho till exempel tillsammans med Lallana och sen Henderson bakom, utan jag skulle nog kanske vilja in en mer fysiskt stark om vi ska spela med Coutinho som en av de tre. Sen så hoppas jag också mycket på Wijnaldum den här säsongen. Jag tycker han blixtrade till mycket under fjolåret och visade att det finns mycket spel i honom, men att han kanske hade svårt att vara delaktig under så stora delar av matchen som man vill med en spelare med hans roll. Så kanske kan hans andra säsong i Liverpool bli den här riktiga genombrottssäsongen.
Ja, det som jag känner med Wijnaldum är att han hittar ju intressanta ytor med sina djupledslösningar. Och det tillför ytterligare en dimension i Liverpools anfallsspel. Sen har vi också Grujic, känns verkligen som en joker för mig. Och han har ju också den här förmågan att nosa till sig målchanser. Och han är ju en spelare som, om han får vara skadefri, skulle kunna få ett stort genombrott.
Ja, det håller jag med. Jag tycker han känns i dagsläget som en riktig supersub. För han är otroligt bra på att hitta fria ytor i straffområdet och komma till avslut. Och han är lång, fysiskt stark, bra på huvudet. Så jag tror att vi kommer få se många inhopp av honom under början på säsongen.
Om vi tittar längre fram i banan, anfallet, hur ser det ut där?
Ja, det ser ju betydligt bättre ut än tidigare i och med att man har ju fått behålla de spelarna som man vill ha kvar, samtidigt som man har fått in en av Serie A's bästa offensiva spelare i form av Salah, som vi egentligen alla förväntar oss kommer leverera under säsongen. Sen har man ju fått in lite bredd kan man säga i Solanke.
Ja, anfallssituationen tycker jag ser bra ut. Alltså vi har en stark trio där som startar med Salah, Firmino och Mané, som jag räknar med kommer vara första valen i alla fall. Firmino har ju också sett väldigt vass ut på försäsongen tycker jag. Han visat prov på både defensivt arbete som vi vet att han kan, och han har gjort en del mål och han har en del framspelningar. Så han verkar spelsugen, och jag tror att hans djupledspassningar och alltså små vrickningar kommer passa bra tillsammans med Salah och Mané som är bra i djupled. Sen så har vi ju både, vi har Sturridge, vi har Origi, vi har Solanke, vi har Ryan Kent som har tagit för sig en del. Och sen så har vi väl vissa frågetecken kring Danny Ings situation. Det som jag kan känna är att det kanske inte finns någon riktigt så tydlig ersättare om vi skulle få Salah eller Mané skadad. Det finns ingen som har riktigt samma speed som dem. Det skulle i sådana fall vara Rorán Kent, men det är ju ändå en, något av en chansning. Så utan skador ser det oerhört bra ut. Skulle vi få en långtidsskada på Mané, som till exempel fick under slutet på förra säsongen, så då kanske det blir svårt att spela på riktigt samma sätt som vi kommer göra när alla är skadefria.
Räcker den här truppen till då? Det var ju en sak som vi säger förra året då man hade ligaspelet och tänka på, sen så vid sidan om hade man cuperna. Nu spelar man Champions League-kval, man spelar förhoppningsvis om allting går vägen även Champions League-gruppspel, och då är hela hösten uppbokad. Vad är realistiska förväntningar på den här truppen?
Alltså, Liverpool ska ju alltid vara med och kriga om de fyra första platserna, och det tror jag att den här truppen är tillräckligt bra för. Det behöver inte alltid vara en fördel heller att ha väldigt många nya spelare in. Fördelen för oss nu, om man nu kanske man letar fördelar med att lite liten transferaktivitet, men det är ju trots allt att alla spelarna som vi har förutom de här få nyförvärven känner Klopp, och Klopp känner dem, så han vet ju vad han kan få ut av sina spelare. Det kan ju också vara en fördel gentemot de andra lagen, speciellt i början på säsongen. Så vi ska absolut förvänta oss att vi är med och krigar om en plats bland de fyra första. Ingenting annat är ju, kommer vi femma så är det en misslyckad säsong.
Pelle, håller du med?
Jo, men det tycker jag väl ändå. För att på något vis så vill man ju se en positiv trend, och det skulle ju vara en stor besvikelse att vara sämre än förra säsongen. Men den här säsongen har vi ju flera parallella spår att jobba med, så att säga. Vi har ju Champions League, de inhemska cuperna som vanligt, men speciellt Champions League. Om Liverpool kommer till gruppspelet, som vi tror och hoppas, det brukar ju vara väldigt tufft att ta tre poängare i Premier League under såna här Champions League-veckor. Och jag tror ju att det kommer ju krävas en större bredd av truppen. Och för mig, den här truppen känns inte tillräckligt bra för att tävla i både Champions League. Och när jag säger tävla i Champions League, då tänker jag väl, jag tänker mig kanske kvartsfinal. Jag inbillar mig inte att Liverpool kommer att vinna Champions League med den här truppen, för det känns inte särskilt seriöst. Men som jag ser det så behöver man ju i alla fall en väldigt bra mittback för att kunna upprätthålla nivån. Och ja, vi väntar på Van Dijk.
Mittbacksvärvningen skulle göra att man sitter klart tryggare i båten för Liverpool, för får vi in en spelare som Van Dijk och han kommer in i laget på ett bra sätt, då är vi ju helt plötsligt i en situation då vi kanske till och med kan konkurrera högre upp än fjärde platsen i ligan. Sen Champions League-spelet beror ju också mycket på vilken lottning och så vi får, för nu vet inte jag hur vi kommer att sidas om det skulle vara så att vi går vidare, men vi kommer ju säkerligen att få åtminstone två riktigt bra lag i våran grupp om vi går vidare. Och nu är det väl också så att om vi misslyckas att slå ut Hoffenheim så hamnar vi väl i Europa League. Och det vore ju verkligen ingenting som man vill. Det är ju kanske ännu svårare med de här torsdagsmatcherna, och oftast så brukar det vara det många tuffa matcher mot öststatslag och sånt i Europa League, så det slipper jag gärna.
Men det känns ju, vi vet ju inte riktigt hur truppen kommer att se ut. Man skulle ju till exempel kunna tänka sig Oxlade Chamberlain som ett nyförvärv. Och då kommer det ju helt plötsligt finnas en ersättare till Salah eller Mané när de går sönder och sådär.
Och om man då ser, vi har pratat om Liverpools, vad ni har för realistiska förväntningar på dem. Men det är ju inte bara Liverpool som ser till vad som är realistiskt och inte, utan även de andra konkurrerande lagen som har värvat vissa mer än andra. Hur tycker ni att de har skött sig?
Det är ju blandad kompott, tycker jag. Om man börjar med Chelsea, så blev jag oerhört förvånad att de släppte Matic till United. Både för att Matic är en väldigt bra spelare och för att de gör ju United starkare. De känner jag att de kanske är lite svajigt. Det är svårt att veta riktigt vart den här Morata står. Jag hade varit mer orolig för dem med Lukaku i anfallet. Rydiger kommit in som back, också lite skicklig spelare, men vet kanske inte riktigt hur han klarar Premier League. Så det som det handlar om främst för dem är väl hur man klarar av att ersätta Diego Costa, tror jag, för han gjorde ändå mycket mål förra säsongen. En sån här spelare som det är jävligt jobbigt att möta, både som spelare och som motståndarsupporter. Så ja, Chelsea känner, jag tycker inte att de ser speciellt mycket bättre ut än förra säsongen i alla fall. Jag vet inte hur du känner, Pelle.
Nej, det man ska komma ihåg med Chelsea var ju att de floppade ju totalt för ett par år sedan och därför inte behövde spela i Champions League förra säsongen. Och det är ju klart att man alltid vill vara med där, men det är också en belastning på ett sätt att vara med där. För förra säsongen kunde de ju verkligen koncentrera sig på ligan och gjorde ju en fantastisk säsong. Frågan är ju om Conte kommer att kunna bibehålla den energinivån som han trots allt kräver av sina lag. Och ja, de sägs ju också jaga Van Dijk. Men ja, jag vet inte. Nyckeln där blir som du säger, om Morata kan ersätta Diego Costa. Sen som vanligt så lånar de ut hur många spelare som helst. Och de har ju massa spelare under kontrakt. Tyvärr finns det ju spelare som de inte ger chansen, som hade varit intressant att se. Men nej, jag har lite, jag tror inte Chelsea vinner ligan.
Nej, det tror inte jag heller. Jag tror att de kommer få tuff säsong, är väl kanske fel att säga. Men jag tror inte att de kommer vara med och kriga om ligatiteln när det drar ihop sig.
Manchester United då? Liverpools ständiga antagonister, som bytte ut en svensk mot en annan. Ibrahimovic försvann, Lindelöf tillkom. Hur ser de ut?
Ja, de har ju tappat två otroligt stora namn i form av Zlatan och Rooney. Och Januzaj, som var hysteriskt hypad för några år sedan, har ju också sålts. Ni vet, han som jagades av varenda landslag i världen sen säsongen kom. Och de har ju hittills satsat på kvalitet framför kvantitet. Lindelöf var ju... Ja, han kommer ju bibehålla att den svenska medierapporteringen ligger fortsatt på United. Och det är ju i och för sig lite drygt. Samtidigt kul att se honom. Och han var ju en av de bästa backarna i portugisiska ligan. Det är ju inget snack om det. Och han är ju ett jättefint nyförvärv. Matic, ja, han är ju en sån här spelare som har varit lite ojämn under sin karriär. Lukaku är ju den centertanken som Mourinho gillar att ha längst fram i sina lag, så att han blir ju Uniteds Pogba, kan man säga. Så en klassspelare i varje lagdel, och jag tycker de ser vassa ut faktiskt.
Ja, jag är också lite orolig för United, för jag tror att Matic kommer vara väldigt bra för Pogba, att han får en stark defensiv mittfältare med sig. Det gör att man släpper loss Pogba lite mer i offensiven, och då kanske han klarar av att prestera på den nivå som alltså man fruktade från början. Det som jag kan känna som hopp för att United inte ska vara allt för starka, det är trots allt Mourinho. För jag vet inte hans status just det här i att vinna matcher nu. För förra säsongen så hade de väldigt svårt att föra spelet, tycker jag. Verkligen liksom spela ut de här, inte sämre lagen, men lagen i mitten och på undre halvan. Och det var ju ändå ett tag sedan som Mourinho imponerade. Det var ju när man ligande med Chelsea för några år sedan. Men det är väl där jag sätter mitt hopp till, för att United inte ska hamna allt för högt upp i tabellen. För tittar man på truppen så ser de ju oroväckande bra ut. De har ju också bredd i toppen, när de har både sådana som Mkhitaryan, och de har Rashford och Martial, och de har ju många spelare som har en hög högsta nivå som kanske inte fick ut det förra säsongen. Så om Mourinho får ihop det i år, då kan det bli jobbigt att spela mot Manchester United.
Ja, alltså de tog ju fler poäng än vad de förtjänade förra säsongen. Och man ska väl trots allt inte underskatta betydelsen av Zlatan, som ju levererade som vanligt ett antal mål. Och ja, de ser ju som du säger tyvärr bra ut. Men vi får ju hoppas att de inte kan föra spelet och allt det här som Mourinho ibland medför till lag.
Ja, Manchester United var ju favorittippade inför förra säsongen. Ett annat lag som var favorittippade inför förra säsongen, det var det andra Manchester-laget, City. Manchester City som värvade nu i somras här nu väldigt spektakulärt inledningsvis i brasilianaren och Bernardo. Och även hans tidigare klubbkamrat Benjamin Mendy har man ju köpt in för dyra pengar bland annat. Hur ser de ut?
Där har det ju värvats friskt. De har väl lagt nu på 1,5 miljard bara på att stärka ytterbackspositionen. Och det var ju såklart, det har ju varit en akilleshäl för dem att de inte haft högklassiga ytterbackar. Men där är väl fortfarande mittbackspositionen ett litet frågetecken. Vi vet ju att Kompany Jag vet inte om han någon gång har varit skadefri en hel Premier League-säsong. Utan honom så står de där mot Mendy och Stones. Och det är väl kanske det som är deras problem i dagsläget. Annars så finns det ju mängder av klassspelare. Speciellt offensiva mittfältare skulle de ju kunna sätta upp ett helt lag med snart, känns det som. De skaffade en ny målvakt där också i Ederson. Efter att det förra försöket man gjorde med Bravo inte slog så väl ut. Så ja, vi får ju se. De har ju gjort sig av med lite spelare. Nolito, Navas, Fernando. De har skeppat iväg Joe Hart. Så de har ett bra lag på pappret i offensiven. Så får vi se hur defensiven klarar det. Men man vet ju aldrig med Guardiola. Han kan ju hitta på. Det kanske sa Kevin De Bruyne som mittback i slutet på säsongen. Det kan ju hända mycket med honom i rodret.
Guardiola är ju lite nyckfull sådär. Och hans spelsystem kräver ju otroligt mycket av spelarna. Och det som man kände föregående säsong var ju att han kanske spelade ett spel som var för svårt för det spelarmaterialet han hade. Men samtidigt så var det ju roligt på ett sätt att han ville ge spelare chansen. Men det är ju som ni var inne på, framförallt på ytterbackspositionerna där man lite överdrivet har haft skadedrabbade gamla gubbar de senaste åren. Men nu har de fräschaste ytterbackarna i Europa har man ju i princip värvat, kan man säga. Unga fräscha som en by som vi är väldigt gärna hade velat haft i Liverpool. Walker är ju en prestigevärvning som förhoppningsvis skulle kampetas av Danilo. Jag säger förhoppningsvis, för jag tycker Walker skulle ha stannat i Tottenham. Det kändes lite som en Raheem Sterling-övergång. Så det skulle ju vara lite småkul om man petades av Danilo. Men de har ju fått in väldigt bra ytterbackar. Och det kommer ju att möjliggöra helt andra spelmässiga lösningar för det laget.
Det ska också bli spännande att se hur fan de gör med både Jesus och Aguero där som ensam anfallare för... Aguero lär ju knappast köpa och sitta på bänken. Och det kändes ju lite grann som att Jesus var första val för Guardiola när bägge var skadefria. Nu är det ju mycket matcher även för dem, så det kommer säkert att ge speltid till båda. Men de här stjärnanfallarna brukar ju sätta lite prestige i att vara första val. Och det känner jag mig tveksam till att Aguero kommer vara i år.
Ja, någon kan bli sur där.
Och tittar vi då avslutningsvis på när det gäller de närmaste konkurrenterna på de båda Londonlagen. Inget av dem har ju varit så där jätteaktiva på transfermarknaden. Tottenham har inte införskaffat någon. Vad säger ni om deras aktivitet på transfermarknaden och hur starka ser de här lagen ut jämfört med förra året?
Tottenham ser ju... Jag tycker ju att de ser starkare ut eftersom vi vet att Pochettino är väldigt duktig på att utveckla spelare. Sen kommer de ju förstås att värva någonting innan transferfönstret är stängt. Walker är ju ett ganska intressant tapp. Han är ju en högerback som Tottenham-fansen alltid har insisterat är den bästa högerbacken i ligan. Sen blev han petad i slutet av förra säsongen av Trippier och då är ju han helt plötsligt bäst i ligan istället då. Så de ser ju knappt det här en förlust i vissa av dem verkar det som. Men ja, jag gillar verkligen Pochettino. Och det här med att utveckla spelare är ju trots allt lite underskattat. Och några spelare kommer de ju att ta in.
Ja, Tottenham är ju, de är ju spännande. Det är intressant att följa dem under Pochettino. Och de har ju blivit bättre och bättre. Och han har ju, precis som du säger Pelle, så har han varit inne mycket på att utveckla spelarna. Det är många spelare som har tagit kliv framåt under honom. Och det är väl lite grann det som jag hoppas att Klopp kan göra nu, med tanke på att inte sett så jättemånga värvningar även för oss. Det är väl det här Harry Kane, vad händer om han går sönder? Dele Alli, vad händer om han går sönder? Men den frågan hade jag inför förra säsongen också. Det hände inte så jäkla mycket när Kane gick sönder, utan de bara vann oss varandra som gjorde mål. Så de kommer ju såklart att vara med där uppe de också. I fallet Arsenal så känns det som att deras silly season knappt har börjat. De har fått in Lacazette och Kolasinac som vi också hoppades få se i Liverpool. Men där är det ju Alexis Sanchez som de står och faller med. Om han blir kvar kommer de att ha ett väldigt bra lag. Om han försvinner så... Ja, det vet ju vi vad som händer om den största offensiva stjärnan försvinner. Vad som händer med laget då.
De har ju Alexis Sanchez, Oxlade Chamberlain och Özil som alla har ett år kvar på sina kontrakt. Och det är ju minst sagt en obekväm situation för Arsenal. Sen kommer de ju att skeppa många andra också verkar det som Wilshere till exempel. Han verkar inte längre vara önskvärd, så att det kommer att hända grejer där.
När vi då tittar på konkurrenterna, hur tror ni att toppstriden kommer sluta i Premier League? Om vi tar, ja, vi brukar ju ha en topp 5-lista. Om vi då tippar lite under de förutsättningar som är just nu. Mycket kan ändras fram till transferfönstret avslutas. Men som det ser ut idag, hur skulle ni då tippa topp 5? Om vi börjar på plats nummer 5.
Ja, fan, det här tycker jag är skitsvårt. Alltså. Vill du börja med femte platsen, Pelle? Så kan jag ta min sen.
Ja. Jag tror att Manchester... Nej, det tror jag inte.
Tänkte du säga Manchester United på femte plats?
Ja, jag måste bara räkna. Fan, det är ju sex lag här.
Ja, för jag har satt United som femma på min lista. Jag vet inte hur mycket det är med hjärtat, men... Jag ser ju Mourinho som kanske frågetecknet i deras ekvation. Klarar han av att göra ett vinnande laget av det här, då kan de skulle lika gärna kunna vara etta. Men jag har satt United som femma i alla fall.
Ja, jag har satt Tottenham som femma just nu.
Och på plats nummer 4 hittar vi?
På min lista så hittar vi Liverpool på fjärde plats. Och det är samma sak där. Det kan ju vara så att jag tippar med hjärtat. Men jag tror att vi har ett bättre lag i år än förra året. Och är det så att vi får in en mittbacksvärvning så skulle jag känna mig ännu tryggare i det här. Men vi kommer fyra.
Där hittar vi på min lista Chelsea. Som ju ser ut att tappa Costa och inte kommer att ersätta med någon lika bra spelare. Även om Morata också är duktig.
Och på plats nummer 3.
Ja, på min lista så har jag satt Arsenal på tredje plats. Och det är alltså förbehållet att Sanchez blir kvar. Om de står utan Sanchez när säsongen drar igång, då tror jag att Arsenal blir sexa.
Och på min tredje plats hittar vi Liverpool. De har gjort ett helt okej fönster hittills, men vi hoppas på mer.
Och plats nummer 2.
Jag har Chelsea som tvåa. De är fortfarande starka defensivt, svårt att få mål på, kommer inte släppa in speciellt mycket, så de kommer säkert kunna kriga hem många trepoängare. De tog ju många såna här jobbiga vinster förra året, det visar ju ändå att man har karaktär i laget. Och sen så brukar ju Hazard kunna avgöra de här matcherna som står och väger. Så även om jag tror att de kommer vara sämre i år, jag tror inte att de kommer aldrig kännas som titelvinnare, men på något sätt tror jag att de kommer hamna på andra platsen då i slutändan.
Jag tror att Manchester United, eller jag betraktar dem som en tvåa just nu. Mourinho har alldeles för bra spelarmaterial för att hamna längre ner, tyvärr.
Och slutligen plats nummer 1. Vem vinner?
Jag har satt Manchester City som etta, för jag tycker att de har... Dels så tror jag att Guardiolas spel kommer att satt sig bättre den här säsongen, och offensivt så har de ju en trupp som håller absolut världsklass. Det är ju mittbacksfrågan där som kan vara ett problem. Skulle de åka på en långtidsskada på Kompany i september, så kommer jag aldrig erkänna att jag har sagt att de skulle vinna ligan.
Ja, jag har ju också Manchester City där. Tråkigt att vi har samma lag, men då... Men de har ju värvat förnuftigt, känns det som. Och deras plånbok verkar ju vara i stort sett obegränsad. Och då blir ju kvaliteten därefter. Så att, ja, de ser starka ut. Och fler värvningar kommer säkert komma där,
ja,
också.
Och jag kan inte argumentera för varför Tottenham kommer komma sexa. För jag tycker att de ser riktigt spännande ut. Så det var bra att vi bara skulle säga topp 5.
Ja, men vad ändå trevligt, tycker jag, att ni kunde enas där på slutet. Och komma överens. Och med det så börjar det bli dags att runda av dagens program. Om en dryg månad är vi tillbaka igen, och då kanske vi återkommer med, vill revidera tipsen, eller om vi, ja, vi får se, eller om vi bara glömmer det här. Det beror på hur det går, helt enkelt. Men i alla fall så är spekulationernas tid över då nästa gång. Transferfönstret har ju stängt, och då är det återigen fullt fokus på fotbollen. Thomas, Per, vad ser ni fram emot mest nu här med säsongstarten?
Att få kolla på fotboll med det där pirret i magen som man har när det verkligen gäller. Nu när man har suttit och suttit och njutit av att kolla på matcher i lugn och ro, så ska det bli skönt att få känna den här spänningen igen, tycker jag.
Ja, jag ser fram emot en energisk Jürgen Klopp och full fart framåt. Ösa på med alla den här offensiva arsenalen som vi har i Liverpool.
Och kommer morgon då vet vi svaret om det verkligen blir så, om det blir en trevlig inledning. Och med det i alla fall så stänger vi butiken för den här gången. Och kom ihåg att kika in på hemsidan totalliverpool.com för matchreferat, krönikor och nyheter. Dessa båda herrar som jag pratar med idag skriver texter. Tack så mycket för idag, Per Kvist och tack, Thomas Nygren.
Tack.
Och tack till dig som lyssnar. Jag heter Andreas Järpe och tills vi hörs igen, ha det alldeles förträffligt. Hej då.